see, I realized that they made a considerable, they administered a considerable blow to something which was the central philosophy of the West, namely that to all
Ni ska i två program få lära känna en man som blev mycket gammal och mycket vis. En man som älskade Schubert, här förresten spelad av hans gode vän Alfred Brendel. Liksom han älskade idéer och att tala om idéer med människor. Och som de lyssnade, han var den oförliknelige, den sista av sin sort, säger de som vi hör i det här programmen. Av vilka två håller på med biografier över honom. Över Sir Isaiah Berlin, född i Litauen 1909, död i höstas, verksam i Oxford. Typiskt är att när BBC 1978 skulle sända en radioserie om dagens filosofier, en serie som senare kom ut i bokform, så valdes Isaiah Berlin att inleda. En filosof med journalistisk vana ledde serien, Brian McGee, nyligen bliven professor.
Well, there were two main reasons. One is that he was an almost universally known figure, at least in the English-speaking world, and I wanted the introduction to be done by somebody who was already known to the public who would be listening to it. The other reason is that he was an exceptionally attractive talker. He may have had an accent that was difficult to understand, but the content of what he said was nearly always entertaining as well as intelligent. Mm. And I wanted the introduction to philosophy to be entertaining as well as intelligent.
At one point you talk about the art of philosophy is the art of putting questions like a child. There's something childish in a good sense in doing philosophy.
That's right. I mean, children ask questions like what is time? Or perhaps in a more specific way, they say things like, I'd like to meet Napoleon. Why can't I meet Napoleon? Yes. And
these raise very funny ja, questions. Dels var han ju, särskilt i den engelskspråkiga världen, en allmänt känd person. Och jag ville ha en känd person just till denna introduktion. Och så var han en mycket god talare, trots sin brytning. Och han talade också mycket intelligent och underhållande. Ni påpekar båda, säger jag, att det är något barnsligt i god mening att syssla med filosofi, att ställa enkla frågor. Det är riktigt, barn ställer fundamentala frågor i stil med vad är tid? Också sådana som, jag skulle vilja möta Napoleon, alltså sådana påståenden, varför kan jag inte det? Och det tycktes roa Berlin att tala om sådant. Ja, och jag själv gjort många radioprogram om filosofi och jag har funnit att de riktigt stora namnen inom filosofin inte alls har något emot enkelhet. Att vara enkla, direkta, tillgängliga. Det är de vanliga, de andra, som är rädda för denna enkelhet. De är rädda att tappa status hos kollegorna. Brian McGee är själv en flitig filosof, en som är i farten. Han har till och med varit parlamentsledamot i 10 år. Isaiah Berlin tycks ha förenat det bästa ur två världar, den akademiska och den andra, påpekar jag. Ja, verkligen. Och han var social. Han deltog i middagar i Oxford och London. Han gillade människor. Han knöt idéer till människor. Idéer är inte abstraktioner som flyter omkring som matematik eller naturvetenskapliga lagar. Det är ting som innehas av människor, som människors liv förändras av. Det fanns en del ting som måste ha isolerat Isaiah Berlin under åren 1965 till, säg, 1980. Det är alltså min reflektion. Och den hans åsikt om idéer, att de var knutna till människor, det var nog ett sådant ting. Så skild som det var från den Althusser-influerade vänstern i New Left Review och de brittiska universiteten, där abstraktioner och obegripligheter hämtade dels hos den nämnde fransmannen Louis Althusser, dels från tyskt 1800-tal, hörde till själva livsluften där man dagligen andades in. En självständigt tänkande, odogmatisk ande som Berlin måste ha tett sig som en kuf i denna församling, i denna atmosfär. De flesta som undervisar i filosofi säger professor McGee, jag själv till exempel, Vi kan förklara vad fransmannen Descartes eller tysken Leibniz idéer var. Vi kan säga det i stort.
But Isaiah Berlin didn't just do that. What he conveyed to you was what it was like to have these ideas, what it was like to have your life pervaded and perhaps even governed by these ideas. And then even a step further than that, what the rest of the world looked like from the standpoint of somebody who held these ideas. Mm. How does reality look to you if you're a Cartesian or Spinozan or a Leibnizian?
Men Isaiah Berlin gjorde inte bara det. Vad han kunde ge var en uppfattning om vad det kunde innebära att just ha dessa idéer. Vad det kunde innebära att leva med dem. Att ha sitt liv genomströmmat av dem. Han gick till och med längre. Han kunde ge en uppfattning om hur världen i övrigt ser ut för den som bär på dessa idéer. Hur ser världen ut för den som är kartesian eller anhängare av Spinoza eller Leibniz? Han hade en kolossal lärdom och kunde tala om idéer från vilket århundrade som helst av de senaste 2500 åren. Han förenade filosofens och den skönlitterära författarens talanger plus då förstås historikens. Brian McGee fortsätter.
Almost all thinkers in the past, whether about politics or religion, have tended to believe that all ideals are ultimately at least compatible. Mm. And that even if they're not compatible in this world, then they'll be compatible in the next world. Religious people in particular have tended to say, well, even though we can't have perfection here, we'll have perfection in heaven. We'll have absolute truth, absolute freedom, absolute equality, absolute kindness, absolute truthfulness. They will all coexist.
Nästan alla tänkare historien igenom har tänkt sig att våra olika ideal har varit kompatibla, det vill säga har gått att förena, om inte denna värld så i nästa. Särskilt religiöst lagda människor har tänkt sig den fulländade tillvaron i nästa värld. Då får vi fullständig frihet, sanning, vänlighet och andra goda värden. Och dessa värden kan då finnas och leva tillsammans. Vad Isaiah Berlin alltid pekade på, det var att somliga av dessa ideal är logiskt oförenliga och att det inte finns något universum. Om dessa värden inte kan förenas, coexists, i denna värld, så kan de det inte i nästa heller, var hans åsikt. Så menade Isaiah att sanningslidelse var oförenligt med vänlighet. Perfekt frihet är oförenlig med fullständig jämlikhet. Gamle Rousseau hörde till dem som menar att jämlikhet är en förutsättning för frihet. Först jämlikhet, sedan frihet. Vad Berlin påpekade för människor som ville vara liberaler och tro på frihet, det var att de var tvungna att välja. Och det kunde under vissa omständigheter, det kunde bli tragiska val därför att de skulle vara tvungna att ge upp ideal. Man kan inte så att säga få allting. Och detta är en mycket viktig insikt. Och det är en insikt som människor med liberal läggning alltid har haft det väldigt svårt att acceptera, säger professor Maggie. Varför är då denna idé, denna provokativa idé, så förhållandevis lite uppmärksammad i forskarsamhället och bland andra intresserade? Well, en hel del stora idéer har detta drag. De ser självklara ut när de har frambragts. Det tycktes inte så innan någon kom med dem emellertid. Man behöver inte blicka tillbaka långt för att inse att det varit mycket vanligt att folk hyst politiska åsikter som handlat om just ett idealsamhälle.
Well, a lot of great ideas have this characteristic that they seem obvious once they're stated,
yes.
But they weren't obvious before anybody stated them. You see, if you look back, you don't have to look back far to realize that it's actually been very common for human beings to hold political beliefs according to which an ideal society is attainable.
Kommunister till exempel har trott på ett sådant samhälle och miljoner intelligenta socialister har också tänkt sig ett sådant idealsamhälle som möjligt att realisera. Det var också vad en del 1700-tals liberaler trodde på. Och det har varit en mycket vanlig åsikt. Om man bara gjorde på rätt sätt, följde den rätta stigen, så skulle det ideala, det perfekta samhället vara möjligt. De flesta av de berömda filosofierna har varit olika varianter av denna lära eller föreställning, det ideala samhället. Den riktigt storslagna attacken som Berlin levererade var att säga att detta samhälle inte ens var möjligt i teorin. Och det är någonting som människor haft svårt att svälja, säger professor Maggie. Önsketänkande spelar en enorm roll i den politiska filosofin, liksom inom religionerna. Folk har haft en utpräglad ambition att tro vad de vill tro. Därför att de skulle vilja ha ett idealt samhälle så inbillade sig att ett sådant vore möjligt. Men denna insikt bör väl inte fås att avstå från sociala reformer att bekämpa fattigdom till exempel. Nej, inte alls. Och Isaiah Berlin var en ledande liberal filosof. Han tillhörde den moderata vänstern. Han trodde på sociala reformer. Vad ligger då bakom en sådan insikt, en livskänsla som hans? Jo, Berlin förstod på djupet att människor är olika. Att det var svårt att förena mänskliga viljor. Det förstod han sålunda utifrån sina tre erfarenheter, sina tre traditioner. Den ryska, den judiska och den brittiska.
And he was, you might say, a third Jewish, a third Russian and a third English. I suspect what would have been typical of his way of describing it would have been to say, I'm half Russian, half Jewish and half English.
Yes.
That would have been a typical Isaiah Berlin joke. But he was all those things. Mm. And he knew how, and they were all very deeply important to him, and he took them all seriously. Mm. And he knew how they were important to other people in whom they didn't go together.
Ja, han var en tredjedel av vardera, alltså det ryska, det judiska, det brittiska. Själv skulle han kanske ha sagt så här, jag är till hälften ryss, hälften jude och hälften engelsman. Han var dessa tre ting och han tog dem på allvar. Isaiah Berlins avsky för våld och grymhet kan förklaras ur en händelse i barndomen. När han 1918 blev vittne till en sovjetisk mobs lynchning av en soldat som varit i tsarens tjänst. Han glömde aldrig mannens ansikte som han såg på nära avstånd, vitt av fasa. Och liksom andra vittnar Brian Maggie om Berlins utsökta engelska, nästan 1800-tals betonad, och hans behärskning av det ryska språket som han talade med modern. När de någon gång grälade och Isaiah blev för häftig, ropade modern, tala engelska. Då var han mera hovsam. På engelska, ett av hans åtskilliga tillägnade språk. Han tillfrågades en gång vad han skulle ta med sig för bok på en öde ö. Det skulle det vara en författares samlade verk. Han svarade Pushkins samlade och då på ryska. Eftersom han var den han var, en av de ledande intellektuella eller kanske bättre men of letters, så inbjöds han ibland att träffa besökare från Sovjetunionen och han charmade dem med sin lite ålderdomliga, vackra ryska. Och språk hade han öra för. Faktum är, påpekar professor Maggie, att många betraktar hans litteraturkritiska texter som det bästa han skrev, bland annat om Tolstoj och Turgenev. Hans berömda essä Igelkotten och reven är egentligen en betraktelse över Tolstoj. Och av hans böcker håller många hans bok om ryska tänkare högst. En bok om mestadels ryska skönlitterära författare från 1800-talet. Gav då denna läsning honom en tragisk livssyn eller var den uttryck för en sådan? Ja, det fanns ett tragiskt drag i hans livssyn på grund av denna insikt att man inte kunde få allt här i livet. Att ens ideal inte kunde förverkligas.
That meant that you had to give up some things to which you were deeply committed. there were always trade-offs. For example, in the political sphere, he was very conscious of the fact that you can only have freedom at the expense of equality, mm-hmm. or equality at the expense of freedom. And somewhere in his heart, he wanted both, but he knew he couldn't have both.
That is what politics are for.
Yes. Of course, the process of practical politics is the process of trading off.
Mm. Ja, det innebar att man var tvungen att ge upp något som man var fäst vid. Och att vissa ting var principiellt omöjliga att förena. Man kan bara få frihet på bekostnad av jämlikhet och tvärtom. Och egentligen vill han ju ha båda. Och att sammanjämka dessa värden, som alltså inte filosofen kan göra, det är då politikens uppgift. Ja visst, säger professor Maggie, det ingår ju förstås i den politiska praktiken. Alltså Eberlin ansåg därtill att, apropå politiken, att det var statens eller någon annan auktoritetsuppgift att garantera jämlikhet. Stor frihet för den enskild individen skulle å andra sidan kunna leda till sociala konflikter och våldsamma skillnader i samhället. Jag frågar då av någon anledning om de kontinentala tänkarna inte var någonting för Berlin. Föll han aldrig för Heidegger, Sartre och den sorten?
Isaiah Berlin tended to think that tradition in philosophy, what the sort of tradition of continental existentialism associated with names like Heidegger and Sartre, was really a sort of high-flown nonsense, that people talked long sentences full of jargon words and technical terms, but when you analyzed it down, more often than not, they were either saying nothing at all, or what they were saying was actually something really rather ordinary and rather simple. Yes, it was that they were often platitudes disguised behind the obscurity of language.
Yeah.
He thought that if you had something to say, you should say it as clearly as you possibly could. Mm. And if possible, entertainingly.
Nej, han tyckte att detta slags existentialism var nonsens på hög nivå. Jargong, långa meningar, tekniska termer, utan klarhet. Ibland sa dessa satser ingenting. Ibland sa de något, men då något trivialt, självklart. Ofta platityder. Han tyckte att den som hade något att säga borde göra det så klart som möjligt och om möjligt underhållande. Man får komma ihåg, säger professor Maggie, man får komma ihåg Berlins bakgrund. Hans startpunkt var den analytiska filosofin som han visserligen fjärmade sig ifrån. Där är en kungstanke denna. Att klargöra, att ställa frågan, vad är det som står på spel? Man analyserar argument och begrepp. Vad är det här för slags utsaga? Hur kan man avgöra om denna sats är falsk eller sann? Och så vidare. Tänkare som Heidegger tycks snarare vilja mystifiera än klargöra. Och en del kontinentala tänkare, förutom då Heidegger, ansåg han vilja göra intryck på läsaren genom dunkelhet. Svårläst skulle vara djupsinnig, så att säga. Nej, den brittiska empirism, det var hans tradition. From John Locke till Bertrand Russell.
He really identified himself intellectually with the tradition of British empiricism. That's why he was so at home in this country. The tradition of philosophy that runs through Locke, Berkeley, Hume, John Stuart Mill, Bertrand Russell, that tradition of empiricism is something that he actually did identify with. It reflected his true beliefs. Mm.
Isaiah Berlin tycks ha varit älskad av sina studenter i Oxford, av vilka Eileen Kelly var en vid 60-talets slut. Hon är idag fellow vid King's College i Cambridge. Hon möter mig vid The Porter's Lodge. Hon kommer springande över gräsmattan. Hon får det. Man får nämligen göra det när man är just fellow.
Well, the first conversation I had with Isaiah Berlin was when I'd become a graduate student at his college, and I was working on Russian history of ideas, which I knew was a subject on which he had written very much. But I was very nervous to talk to him about it because I knew this was a very great man and I was a student who was beginning to work on this subject, and I would have nothing of interest to say to him. And he asked me a couple of times to come and talk to him, and I was found an excuse not to do it. And then one day he saw me at lunch and he said, "Come now," and he dragged me off to his office and sat me down. And I emerged from his office about 3 hours later after an amazing afternoon in which...
Det första samtalet jag hade med Arsène Berlin var som student. Jag ville tala om rysk idéhistoria som han kände väl till. Jag var nervös. Han var då i slutet av 60-talet en så berömd man, och jag hade ju inget intressant att säga till honom. Jag hade blivit kallad ett par gånger men hittat på ursäkter för att slippa besöka honom. En dag såg han mig vid lunch och sa till mig, "Kom nu," och drog iväg med mig till hans rum. Vi satt där 3 timmar. Min nervositet dämpades av hans fascination över idéer. Alla vi som talade med honom var i början medvetna om situationen. Vi talade med en stor man, men detta gick snabbt över. Han blev så upptagen av ämnet och talade som till en jämlike. Det är omvittnat, oavsett vem man var. Och det var ovanligt i Oxford vid den här tiden. Det var mycket ett givande och tagande. Han lyssnade också, vilket också var ovanligt i umgänget med äldre akademiker. Isaac Berlin var intresserad av både människor och idéer. Så ovanligt i övrigt vid den här tiden av politisk turbulens med abstrakta idéer i omlopp. Han kände till allt och alla. Och dessa 3 timmar hos honom var fantastiska. En strängt logisk framställning från hans sida, kombinerat med en så varm atmosfär. Han var själv glad över vårt samtal. Så få var intresserade av ryska tänkare. Det var en följd av det kalla kriget. Somliga liberaler på universiteten ansåg att Herzen, alltså Alexander Herzen, Belinsky och de andra käpphästarna hos Berlin var förelöpare till den ryska revolutionen och den kommunism som kom efteråt. Dessa 1800-talstänkare ansågs suspekta därför att de sysslade så mycket och så intensivt med idéer. Och i England ansågs en upptagenhet med idéer lite underligt på 60-talet. Man trodde sig vara någon slags fanatiker. För Isaiah gällde naturligtvis frågan vad det var för slags idéer man intresserade sig för. Han tyckte det var nödvändigt att studera idéer, till exempel som ett skydd mot totalitära läror. Denna brist på intresse för idéer i England var också ett uttryck för bristande förståelse för Europa, för vad Europa genomlidit. I England betraktades alla utlänningar som en aning underliga.
They didn't understand the moral roots of the experience of Europe in the 20th century. And one of his great achievements was to convince the English that it is important to understand ideas, because ideas move human beings to doing both very good and very bad things. And so it's an exercise in moral discrimination is to understand and to discuss ideas and to realize how ideas move individuals. And I think he chose the Russian intelligentsia because of his own Russian background and his interest in Russia.
De förstod sig inte på de moraliska rötterna vad gäller den europeiska erfarenheten under vårt århundrade. Och jag tror att en av Isaias stora gärningar var just att få en del engelsmän att förstå att idéer rör människorna, får dem att utföra både goda och onda handlingar. Han valde nog att studera den ryska 1800-talsintelligensian på grund av sin egen ryska bakgrund. Exemplet Ryssland visade hur idéer kunde få människor att utvecklas och åt skilda håll. Turgenev till exempel blev liberal, Tolstoj extrem åt det andra hållet, och sedan fanns det en massa radikaler. Jag tror att detta var nytt för många brittiska akademiker. Och jag vill påstå att Isaiah uppfostrade britterna i betydelsen av idéer och idéhistoria under 50- och 60-talen. 1955 introducerade han den storslagne Alexander Herzen för brittiska och europeiska intellektuella. En av historiens betydande tänkare, säger Dr. Cayley, som talar om Herzen i samma andetag som hon talar om Nietzsche, ett annat av tidens, alltså 1800-talets, genier. Ingen känner till honom innan Isaiah Berlins essä dök upp. Ett av många exempel förresten på hans gärning. Dr. Cayley viker ut ämnet och talar om skillnaden mellan ryska och brittiska intellektuella. Ryssland ägde inga riktiga filosofer på 1800-talet. De var inte intresserade av teorier som sådana. De ville knyta teorier till ryskt vardagsliv, till moral, fattigdom, landets efterblivenhet. De intellektuella sysslade med lösandet av dessa problem och därför var det inga rena filosofer som sysslade med abstrakta ting som kollegorna i väst gjorde och gjort sedan Platons dagar. Den filosofin sågs ned på i Ryssland.
I think as far as academic philosophy or theory is concerned, people like Russell would have, or Wittgenstein would have found absolutely nothing of interest in Russian thought. And in fact, and of course, Russian philosophy and Russian literature, again, because of this practical interest in the way people behave in specific situations, that's why it's very hard to draw a dividing line between philosophy and literature. Dostoevsky is regarded, and Tolstoy are regarded as great Russian thinkers, but they're also Russian novelists.
For folk som Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, hade ryska tänkare inget alls att ge. Denna inriktning på frågan hur vi ska leva ett riktigt liv, som var ryssarnas signum, gjorde också skillnaden mellan filosofer och skönlitterära författare som Dostojevskij och Tolstoj ganska liten. Isaiah Berlin skrev ju också några av sina mest uppskattade essäer om till exempel just Tolstoj. Berlin tyckte att Oxford-filosofin blev torr, och vad som fjärmade honom var inte bara det att han fann kollegornas åsikter tvivelaktiga, till exempel i frågan om hur man avgör om ett påstående om världen är sant eller falskt, utan också detta ointresse för filosofins historia och världen där ute, politiken, fascismen. Och som idéhistoriker intresserade han sig för människorna, och då inte bara som bärare av idéer. Ja, han intresserade sig för människor med varje tänkbar social bakgrund och varje uppdrag. Han ville lära känna det individuella. När jag någon gång, berättade Dr. Cayley, fick ett lunch med honom på hans klubb, anrika Garrick, i London, så gav han i små sketcher de olika människornas bakgrund, dem som satt i salen runt oss. Allt mycket livligt och med talande detaljer. Ofta kunde hans konversation te sig osammanhängande, medan den faktiskt var full av innehåll. Man kan ju, och det är min reflektion, påminna om en motivering som gavs 1957 av den brittiske premiärministern Macmillan. Han föreslog Isaiah Berlin för adelskap, och motiveringen var just för konversation.
That to all genuine questions there must be an answer. If there is no answer to the question cannot be real. There can only be one true answer to any question. All the other questions must be false. One good, many bad. You'll find that in Spinoza, Plato, and anybody else you like to think of.
En av paradoxerna med Isaiah Berlin, säger Dr. Cayley, är att det mesta av hans konversation tycktes vara för nöjes skull. Men efteråt insåg man att man lärt sig en hel del. Belysande är ett samtal vi hade där jag påpekade att leken, den avsiktslösa handlingen, spelade stor roll hos tysken Schiller. Han såg den som moraliskt danande. Och samma tanke tycktes finnas hos Alexander Herzen. Isaiah Berlin instämde. Han älskade verkligen den idén och menade att det som är mest allvarligt är det som är just improviserat. Berlin hade förstås en allvarlig attityd till livet och ägde stor visdom. Han var på så sätt så olik de flesta akademiker. De andra trodde mycket på sin egen betydelse och var måna om sin tid. De skrev böcker eller undervisade. Och fick man en halvtimme för ett besök, då var det strikt. Med Isaiah fick man aldrig känslan att han beräknade sin tid. Var någonting intressant så fick det ta sin tid, trots att han hade så mycket att stå i. Han tycktes bara leva för nuet. Det charmade verkligen många. De flesta akademiker av betydelse var män. Och kvinnor behandlades nedlåtande. Men aldrig, aldrig av Isaiah.
You never had the feeling that he was treating, because you were a woman, you weren't quite as important as a man or as serious as a man. And that was also very important in Oxford at that period. That was very unusual, that you could feel relaxed with him where you wouldn't with another important man, I suppose.
Vad fick er då att börja syssla med Alexander Herzen, denne Isaiah Berlins favorit? Ja, det var hans skepticism, hans odogmatiska hållning, socialist som han var. Naturligtvis kände jag inte till honom innan jag läste Isaiahs essä om honom. Alltså 1955 kom den. Som handlar om den destruktiva Bakunin ställd mot Herzen. Marx och Lenin beskrev Herzen som ett föredöme. En utopisk socialist, vilket inte alls är särskilt. Det är inte korrekt. Berlin höll före att det fanns tre stora moraliska tänkare i 1800-talets Ryssland. Det var Tolstoj, Dostojevskij och just Herzen. Jag kunde inte tro att det funnits en sådan stor person och som varit död i 80 år och nu skulle fortsätta att vara bortglömd. Så jag beslöt att skriva min doktorsavhandling om honom. Han var annars mest känd som en underbar memoarförfattare. Herzen, säger Dr. Kelly, påminde annars om just Isaiah, som ju inte heller trodde att ens egna moraliska åsikter kunde vara universella och som därför kunde föreskrivas andra människor.
That one's own moral beliefs can't be universal, that one can't prescribe them to other people. That they can't be prescribed, they can't be in any sense universalized, and at the same time, if one simply says okay, well then they're relative, then they aren't beliefs any longer. And Isaiah believed that the most difficult position was to combine a complete commitment to one's own moral beliefs with the understanding that one could not ascribe any universal and permanent significance to them, and that is the most difficult of all moral positions.
Isaiah Berlin tog sina moraliska idéer på allvar utan att föreställa sig att de skulle kunna gälla för alla och i evighet. Och det är den svåraste av alla moraliska positioner, säger Dr. Kelly. Att finna en väg mellan dogmatism och relativism, det var vad Isaiah Berlin lyckades med. Och det var något han ansåg att Herzen gjorde så beundransvärt. Jag får på tal detta att Isaiah Berlin ibland anklagas för just relativism, eller om man vill kalla det värdenihilism. Men, säger Dr. Kelly, hur skulle han kunna stå för något sådant? En jude som haft vänner som mördats i Holocaust. Hur kan han ha varit relativist? Och här krävs en liten utvikning baserad på den sista text som Isaiah Berlin skrev. Det var vid 87 års ålder. Det är en uppfattning hos 1800-talsromantiken att världen inte upptäcks utan skapas. Det är det det handlar om. Det sa romantikerna i polemik med den franska upplysningen. Det som gällde för romantikerna var det unika, inte det universella. En tysk poet skriver på tyska, ett språk som han under arbetets gång i viss mening skapar. Och det gäller tyska målare, dansare och så vidare. Och utövare i alla andra kulturer förstås. Alexander Herzen ställde frågan, var fanns sången innan någon sjöng den? Ingenstans är svaret. Den skapades när någon sjunger den, när den komponeras. På samma sätt skapas livet av dem som lever det, steg för steg. Detta är en estetisk tolkning av moralen och av livet, inte en tillämpning av eviga modeller. Skapandet är här allt. Ur detta steg alla möjliga riktningar och rörelser. Anarkism, romantik, nationalism, fascism, hjältedyrkan. Subjektet, ett jag, kunde som hos Lord Byron vara outsidern, äventyraren som följer sina egna normer. Det kunde vid andra tillfällen detta jag vara ett kollektiv som kyrkan, klassen, nationen och så vidare. Ur detta föds tysk nationalism liksom modern existentialism. Jag skapar mitt eget liv som jag sedan tar ansvar för. Detta förnekande av allmänna värden och accepterandet av dessa superegos, dessa överjag, det är en farlig rörelse i Europas historia, skriver Berlin. Han förstod dem så väl, de som sysslade med detta, fast han inte accepterade dem. Och nu är denne ovanlige man borta. Jag kan inte, säger Dr. Kelly, säga till mina studenter att jag hoppas att de kommer att få möta någon som han, för jag vet att de aldrig kommer att göra det. Och jag blir lite nedstämd vid tanken att hans like inte finns längre. Yngre människor kommer inte att kunna möta en sådan person. På något sätt trodde vi att han var odödlig. Ingen kan ju ersätta honom.
I couldn't say to my students, well, this is someone who I hope you'll meet someone like him, because I know that they wouldn't. Because, and I think this was the sense that, I mean, one feels with most people's deaths that it's terribly sad that they've died, but they're not unique, and so it's not such a terrible loss. But I think with him, this was it was very odd, the sense that his students had, that in some way we were terrified that he would die sometime, but we also felt that some sense he was immortal, he couldn't die, because there was nobody to replace him.
Ja, hela universitetslivet idag arbetar mot hans sort. Idag skapas specialister. Assaya var ju lite av varje, som dessutom publicerade väldigt lite. Visdom räknas inte längre. Personligheterna slätas ut och vi får medelmåttan istället. Så långt, Dr. Kelly. En av de få svenskar som läste Assaya Berlin är Svante Nordin, idéhistoriker i Lund. Vi låter honom sammanfatta Berlins betydelse.
Jag skulle säga att det finns tre väldigt viktiga centrala saker hos Assaya Berlin. Om man då talar om hans teser eller resonemang, därför att han är naturligtvis först och främst historiker, och han tänker ju inte som de flesta filosofer i form av abstrakta resonemang och argumenteringar, utan alltid i någon sorts diskussion då med stora tänkare och det förflutna, om det nu är Machiavelli eller Vico eller John Stuart Mill eller Karl Marx. Men om man ska lyfta fram då några teser eller tankar som går att formulera på ett mera allmänt sätt och koppla loss i viss mån ifrån det historiska sammanhanget, så är det väl tre saker. Det är pluralismen, det är hans analys av två typer av frihetsbegrepp, och det är hans kritik mot läror om historiens oundviklighet och förutbestämdhet. Det här med pluralismen, det är någonting som går igen i nästan allting som Assaya Berlin har skrivit. Alltså den här tanken att man kan se och uppfatta och värdera världen och verkligheten på många olika sätt, och att de här olika sätten att värdera inte nödvändigtvis låter sig förenas med varandra, alltså att det finns olika aspekter, olika prioriteringar, olika värdesystem som utesluter varandra, utan att man utan att man ändå kan säga att det ena är helt givet bättre än det andra. Det enklaste sättet att illustrera det där kanske kan vara om man hämtar exempel från litteraturen eller musiken. Man kan ju säga att Mozart och Beethoven är väldigt olika, och man kan inte skriva musik både som Mozart gör och som Beethoven gör på samma gång. Men de är ändå båda två mycket stora kompositörer, och det är möjligt för den som tycker om musik då att tycka mycket om båda två. Eller om man jämför Dostojevski och Dickens eller någonting sådant. Men ett sådant resonemang kan man också överföra på livshållningar, livsstilar, olika sätt att tänka om samhället. Det kanske inte finns en samhällsmodell som är den bästa, utan det kanske är så att somliga samhällen bättre förverkligar vissa typer av världen och andra samhällen andra typer av världen. Jämlikhet och frihet, det kanske är svårt att förena. Vissa samhällstyper kanske förverkligar mer jämlikhet och andra ger mer frihet åt individen. Och man kan tycka då att både jämlikhet och frihet är i världen, och samtidigt så kan man se att de ibland kan komma i konflikt med varandra.
De är goda värden båda två.
De är goda värden båda två. Man kan inte man kan säga att det ligger en anti-utopism i detta. Att det finns inte någon utopi. Det finns ingenting som skulle kunna vara det absolut bästa samhället som samtidigt förverkligar alla goda ting. Utan goda ting kommer väldigt ofta, både i det privata livet men också i samhällslivet, i konflikt med varandra. Så att man är tvungen att välja och kanske kompromissa. Jag skulle säga att han är dels realist, men att det också finns en sorts optimism hos honom på det viset att han faktiskt tror på friheten och pluralismen som värden. Det är inte bara det här möjligtvis trista konstaterandet att alla goda saker inte kan förverkligas på en gång, utan det är också en tanke på att det kanske finns något värdefullt i själva mångfalden. Att detta att 100 blommor blommar, eller att många olika sorters livsstilar förverkligas samtidigt i de bästa samhällena. Det kan finnas något positivt i detta. Mångfalden kan i sig vara ett positivt värde. Man kan gå in där kanske och tala om hans förhållande till upplysning och romantik. Och säga att han är som idéhistoriker väldigt ovanlig på det viset att han kan ta till sig både viktiga moment i upplysningen och viktiga moment hos romantiken. Det vill säga han är en bejakare på ett vis av det moderna och av rationalismen. Men för den skull så tror han inte att det finns en enda rationell samhällsmodell som skulle vara den bästa för alla. Utan han bejakar också det här romantiska tanken på att det finns en mängd livsformer och åskådningssätt som alla har sitt berättigande. Att det inte finns, kanske finns någon sorts anglosaxisk borgerlig normalitet som ska vara den enda gällande, utan att kanske olika tider och olika folk har sitt bidrag att ge.
Svante Nordin, idéhistoriker i Lund, som i vårt nästa program om Berlin berör dennes två frihetsbegrepp.